På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Så jag har hittat Susanne Alvengrens Alfa Romeo. Den står utan motor på ett fält. Den är krockad i fram. Den har sönder i bakruta. Och den är till salu.
Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Jag heter Carl Egelius och jag står här tillsammans med Fredrik Nyblad.
Hallå!
Och Joakim Bergqvist.
Hej!
I ett tidigare avsnitt av Studio Klassiker så började vi prata lite grann om kändisbilar. Och det har faktiskt resulterat i en hel del reaktioner från läsare. Och de två första breven handlade om samma kändis. De kom ungefär 20 sekunder efter att podden hade släppts.
Det finns ju en del som har haft fler bilar än andra.
Ja, det var lite otippat skulle jag säga. Det är visserligen en man som har varit känd väldigt länge och som också är lite förknippad med bilar. Vi har en kille som heter Jonas Rasmi här som har till och med skrivit ut det fullständiga namnet på den här kändisen. Ulf Gerhard Lundell.
Ah.
Uffe Lundell alltså. Och han har ju i flera av sina böcker gått in ingående på
sina bekymmer med sina BMW.
Ja, precis. Ulf Gerhard Lundell och jag verkar ha synkat våra kalendrar. Jag springer på honom på Coop i Simrishamn nästan varje vecka. Och lite då och då hos Orelunds, som man gör här på Österlen, hälsar vi och byter några ord. Under vinterhalvåret kör han en sliten BMW X5. Nu under sommaren så åker han Aston Martin Vantage. BMW:n har hängt med i många år nu, men innan det åkte han en Chevy Tahoe.
Mm.
Och har även haft några olika Aston Martin. Ulf har ett genuint bilintresse och en dag förra sommaren när jag rullade upp utanför Coop i min Ford Mustang 68, då fick jag en gillande nick. Det säger Jonas då, och han har även en annan spaning från Österlen, nämligen före detta ICA-Stig. Loa Falkman.
Porsche?
Nej.
Nej.
Loa Falkman träffar jag varje lördagsmorgon klockan 8. Punktligt hos bagaren i Skillinge, där vi köper nybakta frallor. Nu för tiden kommer han på cykel i morgonrock. Men när det är vinter så dyker han oftast upp i en helt ny BMW X5. Då är ju frågan vi ställer oss, givetvis. Vad är det för märke på cykeln? Vad tror vi? Svalan eller kan det vara en...
Ja, Svalan var det ord som dök upp i mitt huvud,
ja.
Av någon anledning.
Ja. Och den andra då som också tyckte att vi skulle prata om Ulf Lundell. Han har visserligen verkar inte ha sett Ulf Lundells bilar, men han har lyssnat på de här böckerna Vardagar. Och där återkommer han ständigt till sin BMW som han kör sönder backspeglar på och sin Aston Martin som inte går igenom besiktningen och så här saker. Men så att det var de två första som kom. Sen har vi då ett brev här från Jörgen Bergström som har ägt två kändisbilar. Och det är ju någonting som är så här som man hör ofta, lite mer eller mindre vaga uppgifter. Han köpte en BMW 633. En 77 här som han för väldigt länge sedan. Och då fick han höra att det var troligen Benny i ABBA som han ägde den bilen. Och den bilen dök ju upp på Sotheby's nu 2018.
Mm.
Och då var det väldigt belagt att det var en ABBA-bil.
Mm.
Men Jörgen, han körde med den i många år och pendlade med den mellan sitt hem och Gävle där han arbetade. Och fick bland annat byta motor på den för att den brakade ihop.
Ben hade kört för hårt.
Ja, Ben, precis. Och den hade, alltså, men den hade inte köpts ny av någon i ABBA, utan den hade köpts begagnad av det produktionsbolag som ABBA då kunde kopplas till. Ja, antagligen. Så att, och vem som egentligen använt bilen var lite diffust. Men nu står den i Karlstad hos Autovox.
Just det.
En BMW-handlare där som har en liten samling. Mm. Och de ropade hem den från Sotheby's. Det är lite kul att den stannade i Sverige. Då.
Precis.
Och några år senare, eller många år senare, så skulle Jörgen återigen köpa en bra bil. Och då hade han siktat in sig på en Audi S4 Avant från 2003. Eftersom jag bott i Danmark tyckte jag mig minnas att jag sett en likadan bil i någon dansk tidning. Lite Royal Blue Metallic och ovanlig klädsel med hälften skinn och hälften RS-blå Alcantara. Med bilen följde en dokumentpärm och bingo. På första sidan stod det att den hade ägts av kronprins Fredrik av Danmark.
Mm. Det kan man prata om proveniens.
Det kan man verkligen göra. Han är tydligen känd för att han har kört ett antal fina Audi-bilar.
Om man är kunglighet kan man väl få ha blåa bilar fast som egentligen ska vara röda eller någonting annat sådär. Är inte det en specialregel tycker jag?
Ja, kanske det. Ja, det är, ja, Royal Blue. Ja, det, kanske, det låter bättre än Royal Red. Det gör det.
Ja. Ja, men han har ju också haft en av mina absoluta favoritbilar. En Lancia Delta HF Integrale Evolutione 2. En mycket speciell ljusblå metallikulör som Fredrik förespråkar här. Då. Så
att, du får alltid en speciell hållning, Joakim, när du ska berätta om din favoritbil, Lancia Delta.
Ja, precis. Jag sträcker på mig och försöker komma ihåg vilken ordning orden kommer i. Men, den här är gärna betalad. Mycket snygg färg. Ljusblå metallik. Ni har ju pratat lite om Loa Falkman här nu.
Ja.
Och BMW X5 är all ära. Det kanske inte är min personliga favorit, men han har ju en ganska trevlig bil som han har haft i många, många år.
Mm-hmm.
En 911 Cabrio. En mycket speciell grön kulör. 80-talare. Som att, och den tror jag fortfarande har kvar faktiskt. Så att, den kan vi väl göra reportage på eller köpa billigt nu om man har köpt en ny bil.
Ja, han kanske har en bil på Österlen och en cykel. Mm. Och sen så har han den andra någon annanstans.
Ja,
på
precis. Precis.
Ja, det är de här ICA-handlarna. De tjänar ju pengar som gräs.
Ja, precis.
Men sen har vi en bil som inte var en kändisbil när Roger Forsén, som även är general för frukostklubbarna i Norrköping, när han köpte sin Saab 99 GLE, en 76, som är en typisk sån här brunmetallik med lite typisk Saab-rost, har jag sett på bilderna. När han köpte den så var det ingen kändis som hade haft den, men han lyckades sälja den till en kändis. Och kan man gissa vem som är spekulant på ett renoveringsobjekt av en Saab 99 GLE?
Jay Leno.
Jay Leno, han var och ryckte i den.
Ja, jag förstår.
Ja. Han var inte tillräckligt överbudad. Känd.
Ja, just det.
Så han fick inte köpa den.
Jerry Seinfeld då? Han gillar ju Saab.
Jerry Seinfeld, ja. Jo, men han fick inte riktigt tummen ur där. Alltså.
Ah, okay. Nej. Men det är ändå en Saab-profil. Är det så?
Så är det faktiskt. Ja. Ja.
Okej, okay, vem skulle det kunna vara då? Hur känd? Alltså, kändisskalan från 1 till 100.
Ja, om jag säger det här så vet ni vem det är.
Okej. Okay.
Och det är inte Claes Johansson.
Okej, okay. Kändis på skala 1. Ja.
Han räddade Saab-museet.
Poker Wallenberg.
Precis.
Yngsta sonen till Peter Wallenberg.
Ja. Just det, precis. Han dök upp i Norrköping med en sliten Mercedes Vito, långa modellen, ett hyrsläp från OK.
Fantastiskt.
Och lastade på den här Saab 99 GLE:n.
Vad roligt. Då kanske den kommer bli topprenoverad. Roger har väldigt många fina bilar, men den här kanske var lite att göra på.
Den var lite att göra på, efter bilderna som Roger har skickat. Så att den blev en kändisbil. Men frågan är, vad ska Poker göra med den här? Vad är det som triggar igång honom på just en brun... De var väl alltid automatväxlad också, va?
Ja, för den här årsmodellen. Ja. Och den var väl de senare också, men 76. Jag tycker att han ska bygga tillbaka den så att han får elektronisk bränsleinsprutning. Den har ju mekanisk, den här årsmodellen. Så att, det är mitt förslag då. Så att det blir
det
lite gamla EMS-insprutning så att den krånglar lite mer, faktiskt.
Jag funderar på om det är att han vill åter liksom vrida tillbaka tiden och till det ögonblicket när... Volvo-chefen och Saab-chefen stod bredvid varandra på den här bilden med en 99 och en 244 Och det var meningen att de skulle gå samman, Volvo och Saab. Det var ju Wallenberg som ägde Saab då. Om det är så att han liksom vill vrida tillbaka tiden och starta om, så då måste han ha en 99 GLE.
Och vilka chefer var det som stod på den här bilden?
Ja, det var ju då PG Gyllenhammar som ser lite, vi har ju skrivit om det här, han ser väldigt segervis ut. Och sen har vi ju förstått då att Kurt Miljakowski hette han, va? Som var chef för Saab. Han var ju inte riktigt lika entusiastisk inför det här, men han ställde upp på bild i alla fall. Frågan är, skulle de ha gjort det här? Skulle de ha gått ihop?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag är inte så säker på att det hade blivit så mycket starkare svensk bilindustri för det i Sverige.
Nej. Nej, jag vet inte. Det är helt klart en sån här sliding doors moment i svensk bilhistoria.
Verkligen.
De började de här, det var roligt hur att se hur de började spekulera i pressen och hur bilarna skulle se ut med. Några tyckte att trodde att den skulle vara framhjulsdriven och bakhjulsdriven och några trodde att den inte skulle ha någon
en fyrhjulsdriven bil alltså.
Ja, och några trodde att den inte skulle ha någon drivning alls. bara en motor.
Ja, det är, frågan är hur mycket man brydde sig om vad pressen skrev, men på ett sätt känns det nästan som att pressen pratade sönder det genom att visa upp såna här konstiga skvaderbilar.
Ja, kanske det.
Men förra gången så nämnde du ganska många kändisbilar, men den i särklass mest intressanta, det var ju faktiskt Susanne Alvengren, gotländsk sångerska artist som ni minns mycket väl. Claes stod här och citerade alla hennes verk. Och den här bilen...
På perfekt gotländska,
verkligen. Gutemål. Hon hade ju inte vilken bil som helst. Hon hade ju flera. Hon var bilintresserad. Hon körde italienskt. Hon körde Lancia Lady Cup bland annat. Och flera Alfa Romeo. Men det var ju en Alfa Romeo som vi är väldigt speciellt kära i. Och det är en Bertone Coupé. Och det var ingen Bertone Coupé som helst. Utan det var en osthyvel, alltså den tidiga fronten. Fast sista årsmodellen, en 1300 GT Junior. Så en väldigt ganska ovanlig modell får man ju säga ändå. Så att den här vill jag få ta på. Så jag begav mig till Gotland för att hitta bilen. För jag tänkte, det är väl inte så svårt. Det finns ju inga bilar på Gotland.
Ja, visst. Ja. Så jag har varit på Gotland.
Jag har varit på Gotland och tittat efter den här Alfa Bertone Coupén. Och efter några turer,
Alvan
som det heter. Förstört det här du. I alla fall. Jag var tittade runt, pratade runt med folk. Efter andra försöket, jag frågar, får jag reda på var bilen står. Och den finns kvar. Den står utan motor på ett fält. Den är krockad i fram. Den har sönder i bakruta. Och den är till salu.
Det är ju helt fantastiskt.
Ni verkar inte tro på mig riktigt, tror jag.
Ja, vilka bevis har du?
Jag har en bild på den.
Okej.
Okay. På chassinumret.
Har du DNA-analys?
Jag har DNA-analys. Den är på SKL just nu. Eller förlåt, vad heter de? NFC, det är Linköping. Så att snart får jag tillbaka provsvaret. Du kan veta om det är Susanne Alvengren eller inte. Om det inte räcker med att kolla på Transportstyrelsens utdrag.
Det är lite lätt tycker jag.
Men förstår du inte?
Det är ju helt otroligt.
Vad ska du göra nu då?
Vad sa du? Var det inte salu också?
Den är till salu.
Ska du köpa den?
Eventuellt. Det finns en annan som också är intresserad av den. Men vi får se lite här vad som händer.
Okej, okay, spännande.
Men just att du har hittat bilen. Och det är en osthyvel. Och den hade 1300 motor. För nu, ägaren hade ställt in motorn och växellådan i en lada för 20 år sedan. Och han som hade ladan nu, han ville inte ha alfa-delar där, så att de är borta just nu. Men de kanske står en annan lada på Gotland, så jag kan åka dit snart igen och försöka leta upp motorn och växellådan.
Oj, jaha.
Kan utlova ett litet reportage i klassiker om det här då, eventuellt.
Det tycker jag, ja, det är måsning på det. Ja.
Så att ja, det är mitt bidrag här, kändes. Så jag håller på att köpa en bil, men ni är ju lite mer proffs ni två. Ni babblar ju inte bara om att köpa bilar, jollar om det, utan ni köper ju bilar. För nu stod det något väldigt kantigt nere i garaget när jag kom ner i morse.
Det var inte jag.
Det var inte du. Och det var absolut inte Claes, kan jag säga. Då förstår ni ungefär vilket märke det var på den här bilen.
Ja, nej, men det här var ju inte meningen.
Erkänn, Fredrik.
Ja, nej, men jag har köpt en 740 GL87. Vit automat med röd inredning. Precis en sån bil jag aldrig trodde jag skulle köpa.
Är den här pyjamasklädseln eller? Den randiga?
Jag vet inte vad du har för pyjamaspreferenser. Jag ser det mer som att det
trikåplysch. Ja,
jag vet inte, men det här skulle ju passa bra i tåg, för den är ju väldigt oslitbar, den här klädslarna. Nej, men jag vet inte, om man håller på med någonting så får man ju tips då och då. Och i det här fallet så var det en Volvo-kompis som hörde av sig. Och han ansåg sig ha fullt i ladorna just nu, så att då borrade han över bollen till mig. För det var nämligen en kollega, svärmor, som hade haft den här, men nu fick den inte stå kvar i det här garagelängan, utan nu skulle den bort. För att svärmor var ju faktiskt 90 år och hade ju, körde ju inte längre. Så att den här bilen hade ju då stått i garage på vintertid åtminstone i 15 år och körts några hundra mil varje sommar. Och redan där hör man ju det här rätt exemplar. Lamporna börjar lysa, men man känner nej, det måste ju vara buckla någonstans. Snälla, det kan det väl vara. Eller också så
hur lång tid tog det från att du fick tipset till att du stod framför bilen?
Ja, men jag försökte ju att undvika att köpa den här, Carl. Jag försökte ju liksom så här, ja, men glöm det här nu. Det är säkert ingenting. Så att jag lät det svalna.
Flera minuter?
Över en natt faktiskt.
Då är det dags för de viktiga tre frågorna på en Volvo 740. Hänger in i taket?
Nej.
Fungerar bränslemätaren?
Ja.
Fungerar frippmätaren?
Vet inte.
Okej, okay, ja, men då är det klart 2-3. Då var du tvungen att köpa den.
Ja, det är klart.
Ja, för jag tittade ju på ett par av de här grejerna som du nämner. Men jag tittade ju också, jag hittade ju ingen rost utan kunde ju då känna punktsvetsarna i bakre hjulhuset och sådär. Så det var ju, när jag väl åkte och tittade på den så var jag fortfarande inne i det där. Ja, men snälla, låt mig hitta någonting som gör att jag slipper köpa den här. Men det fanns ju inte det. Jag var ju så illa tvungen. Nu har jag ett nytt projekt att jobba med.
Polera, eller vad
är
det som gäller?
Ja, exakt. Precis ett typiskt Fredrik Nyblad-projekt i så mått att det är ju, den är besiktigad och sådär. Och hoppas, funkar väl förhoppningsvis. Men ser ju ut, alltså lacken ser ju ut som en hyrestvåa i förortens badkar ungefär.
Okej, okay. Inrökt.
Väldigt matt.
Väldigt matt, okej, okay, ja. Jag förstår det. Ja, lite gulat kanske sådär.
Ja, det är... Ja.
Smutsränder efter...
Ja, smutsränder efter, jag vet inte vad. Så att okay. det tror jag kan bli en rolig uppgift för mig.
Har du haft någon 740 tidigare?
Nej.
Inte haft en 740?
Nej.
Men du gillar de där mjukt formade Volvo-bilarna?
Nej, men det har inte blivit...
Du har haft en 760?
2009 så skulle jag ju skoja med er och överraska er genom att komma först till vår träff.80. Jag var ju då pappaledig, men tanken var att jag skulle anlända före er till där vi skulle hålla träff.80 och felparkera min bil så att den skulle stå i vägen för er när ni kom.
Jaha.
Men nu blev jag ju avslöjad på vägen dit där vår kära vd kom farande som en raket och såg mig och tjoade glatt. Så att jag blev ju avslöjad av henne. Men, så den överraskningen skedde sig.
Men det var ett väldigt fint exemplar som du hittade i alla fall av 760.
Ja.
Och det var också en 87, den här 760 som du köpte.
Ja, precis.
Men det var då 12 år sedan.
Mm.
Hur uppfattades du då? Och kände du någonting om hur 740-760 känns idag?
Ja, det är ju en enorm skillnad. Jag behöver bara gå till min familj. Min pappa som ju har varit bilhandlare, sålt bilar, han tyckte det var jättekul med den här och vi gjorde lite utflykter. Och min fru förstod ingenting. Och nu 13 år senare så förstår min fru ingenting. Men vad jag märker är att intresset för 700 och 900-serien har ju ökat bara de senaste åren. Jag minns för några år sedan när jag kom upp till Lindvallen i Sälen och såg att de hade ställt en 740 som någon sån här lekobjekt för de som kom i halfpipen med sina snowboards och för att då förstöra taket på den med snowboarden. Och då tänkte jag alltså, det här, kom ihåg det här ögonblicket. Så här beter man sig inte med 740 under år.
Nej, men
det... Så det har gått fort den förändringen.
Ja, och det är ett otroligt sug efter 740 på i annonserna förstår man. De försvinner jättefort om de annonseras ut. Och det är ju att det är många som bygger om dem också fortfarande. Det kanske de inte gör längre. Nu när det blir nya regler, men var det ju så i alla fall att de byggde om dem till A-traktorer.
Ja. Jag tycker det är roligt med de här pickupperna som de blir de här gamla A-traktorerna. Men det är ju slut med den era nu. Ja. Både av åldersskäl för att det börjar bli en klassiker eller är en klassiker. Men också för att reglerna kring A-traktorer har förändrats.
Nu är det lite mer Porsche Cayenne som är populär som A-traktor. Faktiskt.
Kan vi jollra om det om några år?
Ja, precis. Ja. Vad tog de vägen? Ja.
Mm.
Aha, så inte ens innertaket hänger. Hur långt har den gått där din Volvo?
Den har gått drygt 15 000 mil så det är ingen lågmilare så men ändå ingen långmilare. Det tror jag är bra.
Nej, 15 000 mil på vad blir det 20 eller 35 år?
Mm.
Ja, ungefär 35 år. Ja. 34. Men, ja, nej, men det är ganska lite. Jag tyckte den såg väldigt fin ut i alla fall. Än att den var lite åt det matta hållet så tyckte jag att den såg ut som väldigt ganska rak i plåten.
Ja. Ja, nej.
Vad är det första man gör med en bil när man har köpt den? Det beror sig på vad det är för bil, men vad... för att göra den till sin egen. Joakim, har du några sådana här tips?
Jag brukar avlägsna alla dekaler som finns på den. Mm. Det tycker jag, om det inte är någon sån gamla rolig handlardekal eller något där, men om det är klubbdekal och liknande, det brukar försvinna ganska fort.
Finns det en överdragsklädsel så är det givet.
Ja.
Eller?
Ja, men det tror jag. Det beror på lite hur den ser ut undertill. Förhoppningsvis har man ju tittat det innan man har betalt för bilen, så man vet hur den ser ut undertill. Så att annars kan det vara en rolig upplevelse när man upptäcker att överdragsklädseln var själva klädseln. Det är ju lite opraktiskt.
Vad gjorde du, Fredrik?
Ja, det är inte gjort än, men senare idag så tänker jag mig en rejäl tvätt. Motorutrymme, gå ner på detaljer, för det har blivit smuts i dörr, springor och sådana där saker.
Det är klassiskt att ta bort det.
Så att den är ju liksom använd av, man kanske inte är så rörlig och inte kan tvätta sådär ordentligt. Så den, jag tror att det kommer bli jättefin om man kan köra på med avfettning och lite annat så att den försvinner smutsen.
Jag vill minnas att det var aluminiumfälgar på den också.
Mm. Lättmetallfälgar på en vit 740 GL-automat.
Mm, men de är inte i jättefint skick. Men jag tror att jag har hittat navkapslar till de här som faktiskt finns att köpa nya.
Jaha, det är så här gigantiska navkapslar, inte det?
Mm, jättestora.
Är det 14 eller 15 tons fälgar då? För de finns ju snarlika.
Nu ställer du sådana frågor som jag inte har koll på än. Utan jag har knappt hunnit titta på den här bilen.
Ja, men du har allt det roliga framför dig helt enkelt.
Mm, precis. Mm. Så snart upptäcker jag alla fel.
Har du kört den?
Den var avställd då, så jag körde kanske 50 meter.
Okej.
Ja.
Gick de bra de 50 meterna?
Ja, de gick jättebra faktiskt.
Ja, vad härligt.
Ja, precis.
Ja, nej, men det har man ju faktiskt, de här, det tror jag. Jag tror att det, även om det kanske är just nu kanske inte den mest eftertraktade varianten eller färgen, eller växellådan.
Nej.
Så är det ju helt rätt att knipa en sån här, den här bilen nu.
Jo, ja, absolut. Det var ju liksom det är ju 80-talets Amazon det här.
Ja.
Helt enkelt.
De är ju otroligt speciella i formen. Och,
ja, det är ju först nu vi kanske inser det att de ser ut som någon bil i en tecknad film liksom. I en väldigt speciell sorts tecknad film där man gör karikatyrbilar liksom.
Jag menar som ett, kanske mer som ett spel som heter Minecraft ser de ut.
Ja, det också.
Ja.
Men det var lite trängsel där nere i garaget. För där stod det någon slags bubbla också. Alltså inte en Volkswagen utan någon slags rund sak också. Vad är det nu som har hänt, Carl?
Rund, ja. Jag tycker den är
väldigt hög och väldigt smal och helt livsfarlig.
Speciellt om du kommer ut älga på vägen.
Ja.
Vad är det som har hänt, Carl? Berätta.
Ja, jag har för mig att jag i något sammanhang sa att om jag hittar en sån här bil i ett skick som där den inte har gått 20 000 mil och är nerrostad, så måste man ju köpa den.
Det gäller väl alla bilar?
Och det var ju en ganska säker sak att säga, för att de här bilarna, den här modellen finns inte i orostat och oförstört skick. Man ser dem aldrig. Men när jag satt här och ja, jag hade suttit och jobbat hela dagen. Det var ganska varmt inne på mitt rum. Det är någonting med AC-anläggningen här på i där byggnaden som just mitt rum är som en, ja, det är en green room eller vad det kallas. Jag vet inte. Där jag bara var lite sömnig var jag. Så jag tänkte jag måste ta en liten paus i mitt viktiga arbete med att skriva. Så att då surfade jag in på en annonssida. Och som jag hade redan förberett. Det är någon flik där på datorn. Och redan hade förberett någon form av bevakning på. Och högst upp på den här listan, en bil som hade kommit ut på den här sidan då, några minuter tidigare. En välbekant form. Och det så stod det miltal 1500 till 1900.
Felskrivet.
Det måste ju vara,
ja.
Tänker jag. För att en 20 år gammal bil, det brukar ofta vara så när det står så brukar det vara någon som har tänkt åt fel håll vad det gäller det här med kilometer och mil.
Mm, mm, mm.
Så att då har de tänkt att den har gått 15 000 till 19 000 mil. Och det är nog mer normalt kanske för det. Så jag kunde inte låta bli att gå in och titta på den, så var det ett registreringsnummer på den. De hade den här gamla typen, rätt typ av nummerskyltar.
Släta plastskyltar.
Släta plastskyltar. Den stod hos en bilhandlare utanför stan, utanför Stockholm. Och så gick jag in och tittade på besiktningshistoriken.
Mm.
Om man ser någonting som säger något som kallas flatline. Det är ju så här graf.
Just det.
Det var i princip ingen förändring uppåt, utan den var helt jämn. Och då såg man där att de senaste 10 besiktningarna så hade den gått 400 mil på 10 besiktningar, eller 12 besiktningar. Bilen är alltså en 2001 och nu var mätarställningen senaste besiktningen var 1804 mil.
Fantastiskt.
Det är alltså 90 mil per år i snitt.
Har du kunnat bekräfta det här på något sätt eller gick du bara på uppgifterna där?
Jag tänkte att jag ringde till bilhandlaren och han var helt extatisk. Han hade köpt en dag innan utav originalägaren, en dam på Lidingö. Och han sa det, hon servade bara, hon körde inte. Hon bara servade och körde inte. Jaha, men har den verkligen gått så här lite? Jag lovar dig, den har gått så här lite. Jaha, ja. Det var väldigt mycket trafik ut ur stan, men jag lyckades ändå komma dit ut till Barkarby på 16 minuter.
Och körde du på bilarna ovanpå dem? Eller?
Jag hittade en särskild liten väg som man har. Då.
Stod du på den?
Ja, enkelriktare.
Jag sladdade in där på bilhandlarens dammiga uppfart och då står det alltså framför mig en Mercedes-Benz A140 från 2001. Alltså första generationens A-klass. Att det är en 2001 betyder att den är av den, så att säga, fas 2 eller vad man kallar den, den faceliftade versionen. Och den här bilen, bilhandlaren såg när jag kom, så han kom ut springande där med nycklarna i högsta och sen var det bara att börja titta på den här bilen. Och jag var lite grann som Fredrik där. Jag behöver inte köpa en bil till.
Nej.
Ge mig gärna några argument till varför jag ska gå härifrån.
Jaha. Ja, men det är ännu roligare när man kan göra så här.
Ja, och då blir man lite kallare också.
Ja, det är jätteskönt att ha det.
Mer prutbenägen, ja.
Ja. Men jag började granska den här bilen och öppnade dörren och möts av en inredning i totalt nyskick. Jag öppnar huven och ser en motor som inte är använd. Jag tittar på karossen och ser några spår av användning. Det är något dörruppslag där man ser att lacken är lite matt. Men absolut ingen rost. Och original navkapslar, originallister, allting är originalskyltar som jag pratat om tidigare. Bilen är helt ursprunglig.
Det är otroligt. Du har hittat en i princip ny Mercedes Weltklass.
Ja.
Som vi har tjatat i den här podden så många gånger att vem ska bli först att hitta en sån här. Liksom.
Och nu har vi alltså då bokat Lunda flygfält här imorgon för ett undanmanöverprov.
Ja, det kommer inte vara några som helst problem.
ESP fungerar ju på den där bilen.
Är det någon bil det fungerar på så är det ju den där.
Ja, vi kan få nog fråga tekniker Tesla om.
ESP har faktiskt redan gripit in
den. Jag tycker att det är dags att gå vidare nu och hålla på och snacka om det här. Någonting som jag Mercedes-Benz, de tog sitt ansvar. Det var inga som helst tveksamheter där faktiskt. De la ju sig platt direkt och det var ju absolut inga problem med att ta tillbaka 3000 bilar och konstruera om dem och stoppa tillverkningen. Det gjorde de helt utan att protestera överhuvudtaget. Jag tycker att de tog sitt ansvar. Jag tycker vi glömmer det här nu och går vidare. Inga mer älgar, tack.
Rådjur?
Gnuer, ja. Nej, men, det gjorde de ju inte.
Du har köpt den här bilen för skicket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Jag har köpt den här bilen för skicket. Det som verkligen fick mig på fall, det var ju när jag öppnade serviceboken. På 1800 mil så är bilen servad. Gissa hur många gånger?
Jag vet.
Två.
12 gånger.
12 gånger.
Ja, det är ambitiöst. Det är väldigt
dumt på verkstaden.
Ja, den här, alltså, de första 6-7 åren, då gick den kanske 100 mil per år. 120, någonting sånt där. Men sen har den bara sjunkit. Men den har lämnats in på service. Fram till 2018 så har den i princip lämnats in varje år. För de första 6-7 servicerna är gjorda hos Mercedes auktoriserad verkstad. Mm. Och sen är de gjorda hos en entusiastverkstad faktiskt på Lidingö för Mercedes. Jaha, det är stämplat och det står liksom hur långt det har gått. Men det var någon service som det var... Ja, de bytte olja efter 26 mil. Liksom.
Ja, men det är bra. Billig olja.
Ja. Så att den... Det var ju verkligen en... Det är lite spännande det där, tycker jag. Men jag köpte den inte bara för skicket faktiskt. För jag är otroligt fascinerad av den här bilmodellen. Den ritades av en engelsman. Steve Martin hette han.
Just det, en Volvo. Ja. Senare Volvo-designer.
Ja, och... den debuterade då som Mercedes-Benz första småbil, Mercedes-Benz första framhjulsdrivna bil. Och den var en uppvisning i förpackning. Bilen är 3,57 lång. Och det går faktiskt att sitta 5 personer i den och ha med sig bagage. På den första generationen så kunde man plocka ur varje stol utom förarstolen separat. Så att man hade en otroligt och få helt plant golv. Så man hade en otroligt flexibel inredning. Den är ju då byggd med dubbla golv. Det var ju det som gjorde att den blev lite ostabil. Instabil. Att den var så hög tyngdpunkt. Men det är också den här dubbla golven som är den här sandwichkonstruktionen. Det är dels gör ju det att bilen blir mycket säkrare. Man sitter högre. Och sen så ger det då utrymmesmöjligheter. Man kan lägga tanken under i golvet. Motorn ligger lutad framåt. För att inte ta plats. Men också för att försvinna
in
under bilen. Eller mellan golven om det skulle vara så att man krockar med något djur.
det är ingen form av välter över djur.
Och faktiskt så var det ju så att den här bilen, den blev ju en framgång till slut.
Det sålde väldigt bra. Faktiskt.
Ja, sålde ju över 1 miljon exemplar fram till 2004. Den började tillverkas 97 och fram till 2004.
Och på slutet fanns ju en lång variant.
Ja.
Det är den enda lillbilen jag kan komma som finns i en lång version.
Ja, 17 centimeter längre.
Otroligt.
Ja.
För jag har ju provsuttit i en bil här då i baksätet. Det var väldigt trångt kan man säga. Så att, men i fram sitter man väldigt bra.
Ja.
Det roliga med den här Lang-versionen var ju att innan Mercedes tog fram den så fanns det ju planer på att Nilsson Special Vehicles i Laholm skulle tillverka en förlängd version. Det var en entreprenör som kom till dem och sa att jag vill att ni ska göra den här bilen, och det byggdes en prototyp. Men sen, som jag minns historien, så rann den ut i sanden.
Ja, och kanske för att Mercedes kom.
Ja, precis. Det är en väldigt bra anledning faktiskt.
Ja, det första man gör när man köper en Mercedes, vad är det?
Kolla rost.
Man lär sig internkoden.
Ja.
Kan ni?
W168.
Ja, och vad heter då langversionen?
168L.
Nej.
C. Heter C168.
Enkel V 168.
Enkel V 168. Oj. Så var det. Okay.
Ja, så var det. Och det andra man gör, det är ju då kolla rosten.
Ja, lite så. Att det fungerar, ja.
Nej, men jag har bara hittat någon liten grej. Men annars är den otroligt fin. Och den är som sagt, den går otroligt fint efter vägen.
Mm.
Och jag har ringt och pratat med första ägaren. Och hon har berättat att det går inte att hitta någon mer välskött Mercedes på Lidingö.
Nej, det är nog faktiskt sant.
Ja, framförallt inte mer välservad Mercedes.
Jag vill inte säga en glädje här nu. Men jag har hittat en minst lika fin Mercedes A-klass, en 98. Så innan facelift.
Utan listerna på sidan.
Utan listerna på sidan.
Med en lite roligare inredning. För det var ju det som, de var ju lite mer poppiga i början.
Ja, det fanns ju väldigt roliga färger. Den här hade väldigt tråkig, lite mer spektrum.
Ja, men inte bara färger utan även utformning.
Värmereglaget, ja. Som inte gick rakt. Det gick en liten båge.
Men var det värmeglaset? Det kanske var.
Det var nog för recirkulation.
Ja, just det.
Den lilla man drog där. Ja. Det är verkligen tysk humor.
En liten våg.
Så den går rakt Eller ska den gå i en liten båge?
Vi är lite crazy today.
Ja, precis. Kör man där lite.
Hur många D-mark mer kostade det att utveckla och tillverka den då? I ja. Så fall?
Fyra. Men i alla fall, jag har inte, nu har inte, den här bilen hade faktiskt gått ganska långt. Den hade gått 8000 mil.
Mm.
Men det, så jag sa ju här i början på programmet att jag hade varit på Gotland. Ja. När man är på Gotland måste man ju besöka Fårö.
Ja.
Och den här lilla Mercedesen då, den hade tillför. Ja, det är ingen speciell proveniens. Det var en filmregissör på Fårö.
Om vi pratar kändisbilar så ja, har du precis, inte precis. Nämnt detta.
Nej, det har jag inte nämnt. Jag tänkte att jag kan ta upp det nu. Jag har inte skryta så här. Det klämmer inte riktigt. Men det var då en filmregissör som hade ägt den här bilen. Han hade köpt en ny i Visby och använt den som lite... Ja, han hade kört ibland med den, hade han gjort. Men det var mest att hans hjälpredor hade använt den här bilen. Och så var det också en släkting till den, svärsonen, som bodde i ett närliggande hus som hade använt den här. Och den här svärsonen, då försökte vi komma på, vem kan det vara? Och efter en liten stund fick jag reda på att ja, han har tydligen skrivit lite böcker och han var lite känd. Jaha, och så frågade vi vidare för att komma fortfarande komma på vem det var. Det visade sig vara Henning Mankell och han har ju minst sagt skrivit några böcker.
Ja,
så att,
ja.
Det är han använt den här Mercedesen. Och plus då den här filmregissören som heter min namn.
Dubbelkändisbil alltså?
Dubbelkändisbil, både Bergman och Mankell har kört.
Okej, okay. Vad var det för motor i den då?
En 160, så den var lite mer tryck
alltså,
i den.
Jag är helt bräckt på alla punkter
ja,
här.
Det är
alltså.
Det. Ja. Men den
på Lidingö var ingen som hade talat om den.
Nej. Så att det är lite roligt. Vi har, som ni förstår, så har vi alltså gjort ett litet besök åt Ingmar Bergman ute på Hammars och tittat in hans bilar, bland annat den här Mercedesen, A-klassen, plus några andra versioner. Men det kan vi återkomma till i tidningen framöver, eventuellt.
Mm. Mm. Man blir ändå väldigt fascinerad av den här bilen. För de, jag tror att framförallt det här, när de gjorde den här faceliften så ville de, då ville de att de hade upptäckt att det var inte de unga och poppiga kanske.
Nej.
Som köpte en A-klass.
Det var inte kunderna man ville ha, utan det var de man fick.
Det var inte ja. Kunderna på reklambilderna.
Nej, det var inte de.
Utan det här var ju då en typisk andra bil i Mercedes-familjen.
Ja.
För de kostade ju mer än en Golf och var betydligt mindre, även om det var mycket smartare.
Absolut.
Men så då byggde man in, i serie 2 då, så byggde man in lite mer Mercedes-känsla i dem, men lite, och det är faktiskt när man bara trycker på fjärrlåset.
Ja, det låter lite mindre sagt, lite
ja, det, man hör bara ett litet svagt så att man undrar nästan om det fungerar, men det ser man hur de lite långsamt stiger upp de här låsknapparna.
Men de här listerna på stötfångaren både fram och bak, de gör faktiskt att den ser lite mer strikt ut. Ja. Det är lite mer Mercedes. Den första är lite för mjuk i formen.
Ja. Ja, man stänger dörren tycker jag det är lite, men det är
lite klangare.
Lite klangare.
Ja. Det är ingen STS från 80-talet, men det är lite klangare.
Nej. Och bara en sån grej som att den här hatthyllan som följer med luckan upp. Mm. Det är inte vanligt bara sån här som är formgjuten i som på alla hattyder som är bänglar och grejer, utan den är ju då ledad ut i kanterna för att den ska sluta tätt.
Mm.
Och det är ju sån här extra grej, typiskt Mercedes.
Ja, verkligen.
Allting funkar på den. Även AC:n. Det gjorde det inte på min förra A-klass. Jag hade en A-klass generation 2, en A. Eller en
V169.
Just det. Ja. För några år sedan. Den tyckte jag inte om alls. Den tyckte jag var alldeles för utslätad. Och,
vilken motor?
Det var en 160.
200 turbo. Sån ska jag kunna tänka mig.
Ja.
Jag ska alltid gå lite för långt. Men jag tycker den är trevlig. Så
ja. Men nu får man väl leta efter en sån här Mika Häkkinen.
Mika Häkkinen edition. Är det F1 edition på den första? Där,
ja, just det.
De sänkte ju ner dubbla motorer en sån där också någon gång.
Just
första
det.
Generationen.
Stämmer.
Så att då fick den ju två A190-maskiner i sig och typ 250 hästar eller något sånt där.
Ja, en A380 eller något sånt där.
Ja, så kanske. A38. AMG hetmodellerna heter väl alltid utan sista nollan, vill jag påminna. Så att den heter,
ja, det, har ju, det var ju också en parallell då till Hunkojan. Den gjordes ju också med dubbla motorer.
Precis.
Och även två CV.
Och vilka framgångar alla de här bilarna blev. Det var ju flera bilar byggdes. Ja.
Ja, nej, men det här är ju helt klart en milstolpe. Den här passar väldigt bra in i min samling av smarta småbilar. Jag har Hunkoja. Jag har Citroën 2 CV. Jag har en O4.
Smarta människor kör smarta bilar. Och, vet du vad man säger?
Ja. Smarta människor har för många bilar.
Ja, det har de också. Ja.
Små bilar, små bekymmer. Ja.
Det gjorde min vecka att hitta den där bilen.
Ja, det förstår jag.
Ja. Och Joakim, har du...
Veckan är ju inte slut än, så jag måste ju också köpa en bil här nu.
Ska du köpa den där Alvegrens?
Nej, det är fullt där nere nu. Det är inga fler bilar nu.
Ja, men Alvegren, den är ju så lätt att putta in en litet hörn. Så att, men jag är väldigt sugen på den. En styvel Alfa är ju alltid trevligt. Speciellt om det är Susanne Alvegrens gamla.
Ja.
Den här är utan motor i och för sig och den har ganska mycket plåtjobb som behöver göras. Men vi får väl se.
Det har ju kommit nummer av Klassiker, nummer 6, 2021, ligger nu i tidningsbutikerna med en grönaktig ton på omslaget. Det tåber, tycker jag. Det första man ser där är ju att det har hänt någonting, men det sitter ju en bakom ratten på en Mercedes här, så sitter det en person, och bakom ratten på en Citroën CX så sitter det
samma person.
Ja. Hur gick det här till, Joakim?
Det som är lite sorgligt är att jag tror faktiskt att jag lyckades ha samma skjorta på mig vid de här olika tillfällena. Än att de befinner sig en 40 mil från varandra, de här bilarna. Men ja, ja, nej, men jag gillar ju att vara på framsidan. Ja. Vad ska jag säga? Det är ju trevligt att vara med på tidningen. Så att,
ja. Jag tycker det här omslaget påminner om det här lokaltidnings första aprilskämtet med han som var pappa till alla barnen på något vis.
jag är förare till alla bilar.
Ja. Ja, vi övervägde om vi skulle sätta dig även i TVR-en som du har skrivit köpguide på.
Ja, den försvann faktiskt. Det var lite synd. Ja, ja, jag hade ju inte samma skjorta då. Så
det, men vi måste ju ha någonting att jobba mot, helt enkelt.
Ja.
Sen är det en liten grön bil här också på omslaget. En Mini Clubman, Fredrik, som du har skrivit om.
Mm. Och det är ju en bil som, om Heather, som hon heter, som äger den, om hon skulle komma på en bilträff, så finns det ju en risk att en hel hoper med hundkojentusiaster skulle göra bort sig när de skulle förklara att den där detaljen är fel och den detaljen är fel och den detaljen är fel.
Och har du Volvo-handtag på den?
Ja, precis. Därför att den här bilen då har ju då rutor som går att veva ner, jättestora infällda dörrhandtag. Samtidigt har den yttre, så är dörrarna då hängda med vad säger man?
Utanpåliggande dörrgångjärn.
Precis, och en massa andra märkliga detaljer. Men det är ju inget av det här som är fel, för det här är alltså en australisk Mini, och Heather är lika australisk hon. Och det roliga är att det här är alltså en bil som hon har växt upp med hennes äldre släkting som hade den. Hon minns som barn när hon kom insusande på gården med den här bilen. Och sen när hon var 15 så kom det till hennes familj, och när hon var 16 så började hon köra med den här bilen och norpade den framför ögonen på hennes syster och hennes mor. De har fortfarande familjediskussioner om vem bil det här egentligen är. Och sen så har hon använt den här, hon har bott i USA, hon har bott i Sverige, och när hon har bott i Australien så har hon använt den här bilen. Men nu så lever hon här med sin make och sin dotter i Stockholm, och nu är även bilen här, och den har blivit vänsterstyrd. Den har blivit svensk och hon har blivit svensk.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Det här, jag tror inte att det måste ju vara den enda australiska kojan som finns i alla fall i trafik i Sverige.
Jag tycker det är lika bra att vi påstår det, så ja. Kan väl den som kan motivera oss, vi ska ju bara höra av sig.
Ja, otroligt spännande. Så hon har alltså tagit med sig den här, sin barndomsbil,
ja,
till Stockholm och anpassat den till Sverige med vänsterstyrning. Det hade ju en fördel, läste jag i artikeln, att byta plats.
Ja, bilen är ju inte i perfekt skick, men den funkar ju jätteroligt att köra och sådär. Men förarsättet har ju blivit lite nedsuttet. Men eftersom man då helt enkelt istället flyttade ratten istället för att renovera sätena, så får man ju sätta sig i passagerarsätet, och det var ju mycket bättre kondition.
Det är ju väldigt bra tips.
Ja, så att har ni en sliten förarstol, flytta då till England, Australien, eller Nya Zeeland,
ja, eller
Japan.
Eller börja dela ut tidningar bara.
Det kan man också göra. Ja.
Faktiskt med ratten på vänstersidan. Ja, det är bra tips helt klart. Ja.
Ja,
jag tycker den är väldigt tuff i alla fall, den här ungkojan. Den ser lite rolig ut med de här. Vilken bil kommer antagligen från förresten, Fredrik?
Ja, det alltså hela... Om man tittar på den här bilen, så måste man ju inse vilken världskoncern British Leyland var vid den här tiden. Mm. Att de fanns ju lite varstans, och man i så avlägsna platser som Australien, åtminstone om man sett från Englands perspektiv, så samlar de väl ihop de prylar de hittade, ungefär känns lite som när man ser den här bilen.
Det är som två, som evolutionen har delat det här mitt i, så att de har utvecklats åt olika håll. De hade ju precis, den första hundkojan som kom till när de började tillverka dem i Australien, den var ju i princip identisk med den engelska hundkojan, men sen så utvecklade australiensarna den efter eget lagstiftning, och kanske också efter vad kunderna, de kanske lyssnade lite mer på kunderna.
Ja, och en sån detalj var ju att man kunde veva ner rutorna och att du har ventilationsruta, vilket ju behövs i ett varmt klimat. Så det gjorde ju då att australiska Minis dörrar exporterades till Sydafrika i sin tur under ett antal år på 60-talet.
Och de här infällda dörrantagen, det var ju ett lagkrav.
Ja, det var ett av de här säkerhetskraven som började cirkla runt i världen i början på 70-talet. Att man ansåg att dörrantag som stack ut kunde skada fotgängare och andra som kunde då i en trafikolycka.
Däremot gångjärn var ingenting som de pratade om.
Eller inte bara det, utan det kanske också var det att dörrantagen var på utsidan, att det då skulle försvåra att man kom ut i bilen vid en olycka. Det var också ett skäl.
Sen har de ju alltså så här, som jag tidigare på min gamla ungkoja, att det är väldigt djupa och rymliga sidofack på dörrarna.
Fast lägre än de som vi har på våra europeiska bilar.
Ja, just det. De sitter där, trots att det är vevrutor och dörrklädsel och så här. Mm. Och färgen är ju då väldigt grön.
Ja, alltså, Hedde kan ju inte säga det här utan att le. It's envy green, säger hon. Och då hör man ju då, när man säger det så låter det som avundsjukans gröna färg. Men den heter alltså N.V green. Vilket ju då blir envy.
Så de var lite roliga helt enkelt.
Ja, det var British lite humor där också. Ja.
De körde aldrig något namn på en färg utan att knäcka en par burka Fosters först.
Ja, det verkar
så. Afrensisk humor. Ja. Den är nästan lika bra som tysk faktiskt.
Ja. Ja, det är jättekul. Verkligen en kul nedslag. Joakim, på omslaget av nummer 6 2021 så sitter ju som sagt du, Joakim, i en fenomenal Mercedes. En väldigt trevlig, en 220S från 64.
Ja, precis. En fenmärsa.
Och sen om man bläddrar upp i tidningen på reportaget så är det ju väldigt trevliga bilder. Och de har inte du tagit. Utan,
det är därför de är så trevliga. Det är Simon Hamelius och jag och han. Vi tog en morgontur får vi väl ändå säga.
Det är ju ingen trafik alls på Strandvägen här. Hur lyckades ni med det?
Vi tog ju en liten morgonpromenad här på Säven. Vi tog en liten morgontur för att vi ville ju fota vid då Strandvägen som är i vanliga fall är väldigt mycket folk och bilar och sånt. Och det är ju inte så kul att ha med det på bild utan vi vill ju ha hus och tomma gator. Så då var vi där en tisdag morgon. För på tisdag morgon då är det nämligen städdag. Så då är det inga bilar där förhoppningsvis.
Ah.
Och så ville vi dessutom ha morgonljus när solen gick upp. Soluppgång. Så då fick vi sälja klockan på 3. Så vi var på Strandvägen ungefär vid 3:20 någon gång där, när matchade soluppgången. Och så hade vi en liten plan på att åka in då på kanske den allra mest förnämsta adressen. Det är ju nämligen Strandvägen 7.
Aha.
Och det är ju en ganska berömd adress. Det är tre hus i jugendstil. Det är A, B och C. I B-huset så låg bland annat Jugoslaviska ambassaden. Det var där det hände ett litet skottdrama 1971. Och i A och C-huset så finns det de här två hotellen, Hotell Esplanad och Diplomat. Och mellan här då så är det en gigantisk järnport som är 5 meter hög. Och där kommer du inte in. Ingen kommer in där om du inte bor på adressen. Det är inte ens om du är hotellgäst så får du ta dig in där. Men jag gick och ringde på hotellet. Klockan var då alltså ungefär 3:20 någonstans på morgonen där. Och en liten halvson, en nattportier, öppnade dörren då och undrade vad jag gjorde där. Och jag sa då att som det var, att det här var ju då en gammal varuhusdisponents Mercedes 220 SB från 1964. Och han bodde alltid på Hotell Diplomat. Det stämde ju för sig inte, men jag sa det i alla fall. Och han sa, nej, ja, det var ju en trevlig historia, men tyvärr, vi släpper absolut inte in någon här då. Hepp. Och då blev jag ju ännu mer sparad till att nu ska vi in här på den här lilla fantastiska innergården som finns mellan de här husen. Det ser ut som ett litet sagoslott. Det är någon sån här Disney-historia får man säga.
Ja, det
ser inte verkligt ut.
Det ser verkligen inte verkligt ut kan man säga. Och den här har en otrolig trappa här. Det är någonting hämtat ur någon sån här Askungen ungefär. Ett sånt slott. Så gick jag över till andra hotellet. Hotell Esplanad. Lite enklare hotell, men fortfarande ett fantastiskt hotell. Orenoverat.
Lite enklare för att ligga på Strandvägen 7.
Ja, det är lite enklare. Det är faktiskt ganska prisvärt. Det är faktiskt jag rekommenderar till folk om du åker Stockholm. Ta in på Hotell Esplanad. För det är ändå att jag sa att det var orenoverat. Det är fixat såklart. Men det har kvar originalinredningen från 40-50-talet. Så det är otroligt vackert och inte speciellt dyrt heller. Men i alla fall, så gick jag in där, knackade på. Och det visade sig att det här var ju då en klassikerläsare.
Mm-hmm.
Så att då fick vi komma in på den lilla gården där och sådana bilder. Vilket var väldigt roligt och det är vilket man då kan se också i tidningen. Så det blev en liten morgontur där får man säga. Men det hände ganska mycket på den här. Det brukar ju vara som att fotografera den. Det var speciellt då de åker runt i den här bilen. Många som vänder sig om och lite nyfikna.
Så det är ju inte någon bil som någon blir arg på.
Nej, tack och lov. Det finns ju exemplar. Vissa bilar om man är ute och kanske fotar lite mer moderna, dyra bilar, då kan folk vara ganska sura, har jag märkt genom åren. Men om kommer en gammal härlig Mercedes eller något annat, då brukar det vara tummen.
Ja, men det finns ju ingen bil som passar bättre in på den här gatan. Nej. Än den bilen.
Verkligen inte. Så vi åkte då längs fram och tillbaka på Strandvägen här då och fotograferade, och det började komma mer och mer bilar. Och så ser vi helt
plötsligt. För det är ju det som det väl verkligen går ut på när man fotograferar bilar. Det är inte så att man tar en bild.
Nej, det håller på väldigt länge. Vi höll nog på, vi började då vid strax över 3 och vi höll på till 3 på eftermiddagen. Så det var ungefär 12 timmars fotografering den där dagen av den här bilen. Och så höll vi då på, vi hade fotat där vid Strandvägen 7 och så började vi åka ut på den här vägen. Paradgata får man ändå säga att det är. Fram och tillbaka. Och så kommer ut några hantverkarbilar och ja, det är ungefär den. Det var någon tidningsbud och sånt där på morgonen. Men helt plötsligt så ser vi en Jaguar Mark 10. Och klockan är då kanske, ja, börjar närma sig 5 ska jag säga. Ja, och då blir man ju lite, vi är lite, fortfarande lite morgontrötta där, jag och Simon. Men vi gnuggar oss själva i ögonen och så, nej, det är en Jaguar Mark 10. Vi måste ju fatta honom. Vi måste ju liksom visa att vi är från klassiker och visa upp vår fina Mercedes. Vi kör fram, jag bromsar in, det gnistrar lite i rörljuset då. Han är till höger och till vänster. Vi tittar då på den här eleganta farbrorn som sitter då i den här Mark 10. Och han ser vettskrämd ut. Han tror att det är någon form av rånförsök eller liknande. Simon sitter i baksätet med en kamera. Han försöker viva ner rutan och ge över en tidning. Och han låser dörren. Vi ser att han trycker ner låsknappen på sin och gör en rivstart. Åker därifrån.
Mot rött?
Ja, det slår precis om till grönt. Så att han sticker iväg upp mot Narvavägen då.
Och ni efter?
Och vi tittar på varandra, jag och Simon. Nej, men hej, han missförstår ju här. Nu måste vi förklara vad vi är. Så jag gör också en rivstart och åker efter den här Jaguaren. Vi jagar honom upp på Delex Östermalm där. Och han ökar farten och vi kommer inte ifatt honom. Och sen försvinner bilen. Så att du som körde en Jaguar Mark 10 den där morgonen på Strandvägen. Jag vill gärna skicka en gratistidning till dig. För du verkar ha en väldigt bra bilsmak. Så att, ja, vi får se om han... Jag tror att han inte tog allt för illa upp.
Och nu kommer en uppföljare till Getaway Stockholm här när ni håller på att jaga varandra genom Östermalm.
Ja, nej, men vi körde ju elegant. Man kör ju rattväxeln, Mercedes kör man ju ändå. Så vi gick aldrig för fort, men det gick i en lagom tempo. Vi ökade steglängden lite kan vi säga på våra steg.
Jag måste ju då säga att när jag och Carl jagade en 240 A-traktor som
vi såg. Hur kan ni misslyckas med att inte komma
och gjorde en U-sväng för att jaga den här stackars vätskrämda 16-åringen, då kommer vi ju faktiskt kapp. Men det kan ju också bero på att det var en A-traktor som sagt.
Ja, det här var ju en 4,2 liters Jaguar 6.
Ja, väldigt... Han hade ju inte möjlighet att låsa in sig heller, men vi hade i alla fall chansen att förklara oss.
Men vätskrämd bilägare bakom ratten, så det gick ganska fort där för honom då, inte för oss.
Vi så om det långt. Inte blir en podd om 2 veckor, då kan ni ana vad som har hänt, det att vi då har blivit missförstådda när vi ska försöka räcka över en tidning.
Ja, precis. Så att, i alla fall, efter då den här upplevelsen då, där vid 5-tiden på morgonen, så stannar vi till vid Strandvägen. Återigen, vi går och tittar på Simons fotobil som han har med sin rigg. Då ser jag på långt avstånd att det kommer en verkligen man ut och går med sin hund. Märsan står ju då kanske 50 meter längre fram, så att han tittar in bilen. Han tittar väldigt, väldigt noggrant och spanar in och ryggar tillbaka och nickar. Sådär. Och sen, nu ska vi... Här har vi äntligen en läsare. Vi ska försöka ragga upp en läsare här nu så att han ska läsa vår fina tidning. Då kommer han fram, jag hälsar på honom och då ser jag vem det är. Det är Aje Philipsson. Vad är oddsen för att Aje Philipsson, alltså sonen till Gunnar Philipsson, Mercedes-importören, går på Strandvägen klockan 6:30 på morgonen eller 6:30 på morgonen och tittar in vår Mercedes? Tänkte jag att,
ganska låg skulle jag säga.
Ja, ganska låg. Tänkte, Aje Philipsson, han har en fantastisk bilsamling. Här har vi chansen, det här blir vår ingång. Han har sett vår Mercedes, jag ger honom en tidning. Han ser också vettskrämd ut och går snabbt därifrån, vänder och går därifrån han också. Så jag vet inte, jag har inte riktigt förmågan kanske till att kommunicera med gentlemän på Strandvägen på morgon.
Det var inte någonting med din, du i normala fall så ser du otroligt trevlig och belevad ut och så här. Det var inte så, det var någon sorts, tittade i ett spegel så han upptäckte någonting som...
En ansiktstatuering eller något sånt.
Jag blir ju mer osäker på om det verkligen var Aje Philipsson. För jag menar, om det hade varit Aje Philipsson, då hade han väl ändå kanske frågat något om bilen.
Ja.
Så det är obekräftade uppgifter. Vi hoppas att Aje hör av sig nu efter den här podden och berättar om det var han.
Och bjuder in till sin bilsamling.
Ja, gärna. Det hade vi mer än gärna gjort.
Ja, nu har vi pratat om fotograferingen här, men du måste ju berätta om bilen också.
I snabba drag. Ni får ju titta i tidningen för att få allt. Men vi kan säga att det var en varuhusdisponent som köpte den ny. Och han hade på vintern spenderade han dem nere i Marokko. Så att han har alltså åkt med den här Mercedesen ner till Marokko ett antal gånger. Så det är en riktig långmilare får man säga. Och nu är det hans barnbarn som har tagit över bilen och fortsätter att köra långresor. Så han var nere i Europa med bilen ganska nyligen. Så det är väldigt kul att se att den här bilen, den har gått långt, men den är fint insliten ihop och den är liksom, den går otroligt mjukt och fint. Alltså en riktigt härlig bil. Det var en underbar morgon där åka runt, trots att vi skrämde 2 personer. Så,
ja. Ja, jag vet ju att du har lite från en tidigare reportage med Mercedes, så hade du lite ångest efter dina växlingsförsök med rattväxel. Gick det på den här?
Jag gillar ju rattväxel. Jag framhåller ju det som att det är den bästa placeringen av växelspaken faktiskt. Och Mercedes överlag så brukar de fungera väldigt bra. Men de måste vara rätt injusterade, annars så blir man... Ja, man blir väldigt uppgiven kan man säga. Och det var då tidigare för några år sedan körde en Adenauer, en första generationens 300 Adenauer, alltså den stora lyxmercedesen. Den hade rattväxel och den ägaren hade ju haft en bil väldigt, väldigt många år och renoverat den. Men den kanske var inte så injusterad så att jag som kom som ny person inte riktigt fick till det. Det var väldigt svårt att växla den faktiskt. Man inte så att det skrapade, men det var svårt att hitta växlarna. Medan den här flöt på fantastiskt bra. Den är så där nätt så att man bara kan sitta med fingertopparna och klicka i dem.
Det var en sån som man längtar till nästa växling.
Ja, precis. Så en som i mitt tycke ska en rattväxel vara. Ja. Fantastiskt lätt att trilla och åka runt. Och det känns ju så graciöst. Man sitter ju ganska högt i en gammal Mercedes. Det är ju väldigt hårda stolar. Men det är ju komfort i och för sig. Så man sitter ju ganska upprätt. Går inte rutare ryggstöd. Du har den här gigantiska ratten framför dig. Plus att du har den här lilla rattväxelspaken. Så man kör ju på ett helt annat sätt. Man glider runt. Man vill inte gasa den här bilen. Kraften finns i sexan, men... Man kör på ett väldigt graciöst sätt, vilket passar bra på strandvägen. Men det hänger ju inte på en Jaguar Mark 10, det kan vi ju tillägga. Så att, ja.
Han skulle ha tagit insprutningen.
Han skulle ha varit insprutningen, det skulle han gjort faktiskt. Då hade han fått några fler hästkrafter. Eller kanske 300, lyxvarianten. Då hade vi hängt på Jaguaren i så fall. Mm. Men fantastiskt stora, det finns väldigt många roliga detaljer där. Och man slipper höra den här morgonfadäserna, utan det handlar om bilen i tidningen. Och det är läsvärt, ska jag säga.
Ja, verkligen.
Och bilden är lika så. Mycket fackare.
Ja, men nu kliar det lite grann i fingrarna både på mig och Fredrik här. Och nu ska vi gå ner och fixa med våra nyinköp. Och Joakim, han har redan nästan stuckit ut ur studion för att åka och avsluta affären här nu med den här.
Färjan går om 25 minuter. Ja. Så jag får pressa mig ner till Nynäshamn här, får vi se vad som händer. Så ja. Fortsättning följer.
Lycka till.
Tack.
Tack så mycket för att ni var med här i Studio Klassiker. Tack Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
Tack Joakim Bergqvist.
Tack.
Och jag heter Karl Eriksson och tackar för att alla har lyssnat. På återhörande.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.